Oh my god, min mickel luktar fisk.
Fortfarande.
Fortfarande.
Vilka uppoffringar du gör för konsten.
Men det var, ja, det var,
och jag använder inte ens det här. Jag spelar in det här. Så det här är det man får när man inte fucking planerar. Hej, välkomna till Svartvikens Patreon-podd. Idag ska vi prata om level design i rollspel.
Och fiskar.
Nej. Och, nej, ingen vill fiska nu. Nu får de vila i frid. Och idag så är det ju jag då, Moa och Christer och Anna. Det har ni kanske förstått i det laget. Men vi ska inte prata om level design i rollspel och kanske kika lite på skillnaden mellan level design för digitala spel och rollspel. Men kanske framförallt se på det lite funktionellt då. Vad kan vi plocka ut från level design för att applicera på att skriva äventyr eller skapa kartor, dungar,
ja, men det,
skådeplatser.
Vi kanske bara ska vara explicita med också, så här, när vi pratar level design här så är det ju faktiskt digitala spel, liksom single multiplayer, som vi pratar om. Och, för jag gissar att man kan säkert använda level design i, liksom, när man pratar om Warhammer och krigssimulatorer.
Mm. Jag kan tänka mig att det är många lyssnare som inte riktigt vet vad level design är. Man kanske känner igen konceptet men inte hör själva ordet. Så kan någon av er försöka förklara lite. Vad innebär meningen level design?
Absolut. Och vi ska väl också nämna att vi är glada amatörer allihopa. Så det är ingen av oss som är game designer. Utan det här är bara något form av nördhål som vi har skruvat ner i. Men en level i ett digitalt spel, det är ju, ja, men så här, en bana. Eller en nivå, eller liksom någon form av sammanhängande del i ett spel. Alltså där du spelar det igenom en karta, eller du spelar det igenom, om man tänker som typ Super Mario, då har du liksom en bana där du tar dig till. Från en början till ett slut, men det är inte slutet på spelet, utan det är fortfarande en del i, hoppas att det gav en...
Mm. Och sen så kan man då öka den svårighetsnivån på levelarna, eller liksom, ja, det blir nya nivåer i spelet helt enkelt.
Och det som level design innebär också är ju väldigt mycket så här hur man skapar en upplevelse. Jag kommer inte ihåg den här modellen som Kristoffer pratar om. Ja, mekanik, dynamik, estetik. Det är ju, level design berör ju allihopa, men det är ju väldigt mycket dynamik och system som jag tänker att det är det som det är intressant att prata om. För estetiken är ju lite det som kommer av vilken värld man spelar i och mycket sånt där. Och mekaniken är ju systemet.
Jag tänker att estetik är, jag har faktiskt det som punkt sen. För jag tycker att den är ganska, alltså som en intressant grej att prata om, just för att det finns ganska stora skillnader mellan just när det är ett återberättat medium som rollspel och ett visuellt medium som digitalt spel. Så jag har faktiskt med det som en punkt, så att jag kanske ska utmana det lite där sen. Men jag tänker också att det är viktigt att tänka att en level då, generellt sett så är det ju kanske kartan man har att förhålla sig till. Som jag förstått så är det en level designer, det de jobbar med, det är att liksom strukturera upp kartan för en viss del av spelet. Men det berör ju, som du säger, många nivåer, bland annat liksom, alltså det är story, det är rytm, det är pacing, det är motstånd, hinder, konflikt, vart du placerar ut fiender, vart du placerar ut liksom spawn points för skatter, loot, skriptade event som är liksom saker som händelser som triggas när du går in i dem då, som spelare.
Och det är det, alltså precis som vi pratar om det här med att göra om olika medier till rollspel, så är det där att det blir ju annorlunda tänk, just för att när vi har ett återberättat medium där vi alla är med och skapar hela tiden, som man är i rollspel. För även om det inte lutar sig på medskapande, så är det ju fortfarande medskapande medium. Liksom. Då har man ju hela så här mänskliga kreativiteten bakom sig för att anpassa till exempel, ja, men vart saker triggas. Typ så här, om de inte går in i det här huset där du har den här personen som ska göra en quest, så kan du alltid bara sätta den questpersonen i ett annat hus liksom, som de faktiskt går in i. Och det är ju mycket mer uppstyrt i datorspel. Vilket gör att datorspel har ju både styrkor och svagheter när det kommer till att guida upplevelsen. Men det är det jag tänker att det i slutändan kommer till att handla om. Att en level är ju en upplevelse som designen utsätter spelaren för. Liksom.
Mm. Det är en bra sammanfattning. Och jag tänker också att vi kanske nu innan då kan prata lite just om skillnaderna mellan level design och alltså i digitala spel då, och rollspel. Vi har varit inne lite på det, men det är som du säger, du har inte, i rollspel så har du inte riktigt lika rigida ramar att förhålla dig till, på gott och ont. I ett dataspel så är det ju liksom, du kan inte röra dig bortanför den här väggen eller den här dörren om vi har programmerat det så. Det går liksom inte. Och det är också, du kan ju inte, eller det är mycket svårare att bestämma saker i förväg och styra spelarna. Det går ju. Men annars sen så kan man göra som du sa då, att man snarare då nyttjar de här efterhandskonstruktionerna som digitala spel inte kan.
Mm. Det har ju också att göra med vad den som upplever det är mentalt inställd på också. Att när man spelar ett digitalt spel, så jag har i alla fall kommit till punkten att om jag spelar ett open world-spel och kommer till en klippa där jag bara så här, jag kan inte ens försöka gå upp för den. Då är det, så här, det krävs ganska mycket för att det ska ta mig ur, vad är det heter, illusionen, fiktionen. För det är en del av språket som jag har lärt mig av hur digitala spel fungerar. Att man har de här natural borders som ibland är väldigt onaturliga. En skog som man inte kan gå in i eller vad fan som helst. Liksom. Och det funkar inte riktigt lika bra i rollspel, upplever jag. För att i rollspel så... Rollspel spelar ju väldigt många för att man ska ha den här friheten. Och jag, en av mina såhär, återkommande berättelser i huvudet som jag har om det där, det är ju när jag spelade vid Sjöns Rand på Gotcon. Vad kan det ha varit, 2018? 2019 någonting. Och så... är ju, en av plotpointsen är ju att man spelar, spelarna spelar en familj. Barnet börjar, det yngsta barnet börjar uppvisa så här konstiga beteenden. Mystiska beteenden. Och då gruppen som jag spelade med, den första gruppen som jag spelade med, de tog det bara, de verkligen så här, kopplade mycket mer in på typ hur jag försökte guida dem till att göra, hitta upplösningen äventyret var designat för då. Men den andra gruppen som jag spelar med, de insisterar ju naturligtvis på att så här, nej, men vårt barn är ju sjuk så vi måste åka till sjukhuset in i stan. Och då bara så här, jag lyckades inte på något sätt så här, sätta upp rimliga hinder för dem utan att det skulle kännas som en Deus Ex-grej i deras upplevelse.
Men man får ha Deus Ex-grejer i rollspel. Alltså, jag tycker det är okej liksom.
Jag körde ju faktiskt det på en av mina grupper i Sjöns Rand, att det var någon... Eftersom det var vid sjön så var det liksom en damm i närheten av ån som sprack på grund av det här väsendet då som man har hand om. Som gjorde att de inte kunde lämna. Det blev ju väldigt tydligt för dem att så här, okej, spelledaren vill inte att vi lämnar byn. Men det gick ju ändå att väva in i historien för att bron som de skulle över, liksom skulle över var översvämmad, så de fastnade och sen behövde de liksom, ja, men vada genom vattnet tillbaka.
Men jag tänker också, det är en klassisk skräckfilmstrope. Mm. Så här, this evil spirit doesn't want you to leave this place. Så att så här, jag körde också den. Bara översvämning for the win. Don't leave this place. Det är det här ni ska vara. Ni måste läsa med stedet först, sen kan ni få gå hem och vara lyckliga.
Men det är lite det jag tänker med, för det finns ju inom datorspel två väldigt olika stilar av level design. Alltså det finns ju de här Mario-banorna som bara är, det finns en väg framåt, det finns ett slut, sen är det en ny level. Sen finns det ju mera, som du pratade om Christer, open world och sandbox. Men även i dem är det ju ofta att du kanske kommer till ett ställe där du känner att här är jag för svag, jag måste gå tillbaka för att skaffa mer styrka och komma dit. Det är inte nödvändigtvis så att spelet alltid hindrar en med en skärm, utan det kan ju snarare vara att min karaktär dör och respawnar.
Och få nära supermutanterna i Fallout. Ja.
Skillnaden är väl kanske att man i rollspel inte kan testa de sådana gränser på samma sätt, för att dör ens karaktär och man respawnar inte så ofta i rollspel.
Jag tänker
att... Men jag får mig att det är lite så i typ Dungeons & Dragons. Ja. Att man har lite det tänket också. Men jag tänker bara, som en sista punkt nu, för jag tänker att vi ska gå vidare från den här sektionen och faktiskt komma in och prata lite mer, såhär, vad är en level i ett rollspel? Eller en level, jag gör air quotes. Men en största skillnaden som jag ändå skulle vilja poängtera mellan digitala spel och rollspel, det är ju att det är ett återberättat medium versus ett visuellt medium. Så sakerna som, alltså, rollpersonerna kan upptäcka i en karta, vilket alltså, många av de här metoderna ändå hänger lite på, att du kan gå och utforska, att du kan, det är ju väsentligt, det fungerar väsentligt annorlunda. För att så här, om du har en, liksom en visuell, du är i ett rum, du spelar ett digitalt spel, du är med din gubbe i ett rum, då ser du ju hela rummet. Och så här, visst, man kan rikta uppmärksamheten på olika sätt så, men du har väldigt mycket detalj framför dig som du kan välja att interagera med. Att göra samma sak i rollspel är ju jättesvårt. För att i och med att det är ett återberättat medium, så du kan liksom inte sitta och beskriva ett helt rum i samma detalj som du kan med en bild. Och de grejerna du lyfter fram får istället en mycket större tyngd än bara så här, säg att du har ett rum, det står en bok eller där. I ett digitalt spel kan du få med extremt mycket detaljer utan att det blir suspicious för den som spelar. Men i ett rollspel så skulle du liksom börja, du kan inte sätta dig och beskriva en hel bokhylla i detalj. Det är så halva spelmötet. Ja. Men de grejerna du faktiskt beskriver blir ju direkt någonting som spelarna dras till. Alltså, det här är någonting som jag borde utforska.
Jag har ju tänkt på det väldigt mycket som Chekhovs gun i rollspel. Chekhovs gun är ju den här regeln inom teater att om det i första akten hänger ett gevär på manteln, alltså vad heter det, ovanför
öppna spisen.
Så måste den användas innan tredje akten typ, eller innan pjäsen är slut.
Och här motsvarande här är ju så att om spelaren beskriver en låda, då kommer du titta i lådan.
Ja.
Men det är ju en sån, det funkar inte för oss i podd, men jag vet ju många spelare och rollspelledare som använder mer grafik, att alltså man använder en karta som man rör sig på, så man får samma översiktliga karta i rollspel som man får när man har den översiktliga kartan i ett datorspel. Mm. Och sen, det blir inte samma naturliga att du kan röra dig runt, men det kan ju ändå vara, du öppnar en dörr, går in i ett rum, här har du en bild på rummet liksom. Så det går ju att komma runt det lite grann mer när man sitter runt ett bord än när man som oss bara spelar in ett ljudligt medium.
Jo, men även i rollspel där så har man ju, då måste man ju fortfarande ha gjort kartan liksom. Det tar ganska mycket tid
där. Liksom. Ja, eller köra färdiga spel i D&D-världen.
Ja, men då är man ju väldigt mycket närmare begränsningarna i digitala spel.
Så
jag.
Är det.
Ska vi prata lite om vad en level är i ett rollspel? Mm. Jag tänker lite så här, det jag har plockat med mig från level design, det är liksom primärt så här, hur kan jag designa en plats för att underlätta för mig själv som spelare? Jag tycker inte om att tänka för mycket. Jag vill göra en häftig upplevelse för min grupp, men jag är småbarnsförälder som har typ en hjärncell. Så like, how can I use this för att gör det enkelt för mig själv. Och jag tänkte så här, jag ska försöka dra lite exempel när det blir relevant, för jag använder ju ganska mycket metoder från level design. Jag skrev Orakelgrottan till Drakar och Demoner som släpps idag. Timing är vi bästa pluggen. Eller i Ödsmörks djup, som jag fortfarande tycker att den heter, och inte Orakelgrottan. Men ja, där använder jag ganska mycket sånt för att det var smidigt och enkelt. Egentligen. Men först och främst, vi kanske kikar lite på två termer då inom level design. Det är ju pacing och rhythm. Och det har ju att göra liksom med flow, alltså så flödet i en level, hur du kontrollerar det. Och då är ju pacing då en definition som var pacing is the overall flow and speed of the level. Och då tänker jag att man kan tänka sig liksom, det är en stor skillnad på en action-filled karta, en action-filled level eller del av ett äventyr. Och mer av en undersökande del. Alltså när du ska gå runt och samla ledtrådar och du kanske inte jagar av faror eller stöter på motstånd, liksom, utan det är mer sakta och fritt. Och rhythm då, det är rhythm is the pattern and frequency of events and actions within the level. Så jag tänker så här, om man tänker på det i rollspelstermen, så är det så här, hur ofta du slänger in grejer som spelare, men också kanske typ så här med vilka mellanrum som du placerar ut saker på en karta. Om man tänker så lite blorbigt, typ att du ska tänka att om jag ska ha skriptade event här och här, alltså när de kommer till den här punkten, då slår rövarna till, eller när de kommer till den här punkten, det är då de hittar det här medlandet, eller ja, men ni fattar.
Vad betyder blorb?
Blorb, jag tror att
jag
pratade om
det. Det har vi, men jag tänker att det är lika bra fråga.
Ja, det är jättebra. Blorb är väl, okej, nu ska vi se hur man pedagogiskt beskriver. Men är inte det när man har de här väldigt väldefinierade kartorna, där du liksom mer eller mindre har bestämt i förväg så att här går vakten fram och tillbaka vid det här klockslaget, nu går de sin vakttur, och exakt vid den här tiden, då kommer kocken ner med maten, och så att du har verkligen liksom en färdig värld som spelarna kliver in i, snarare än det här liksom lite mer improviserat, att du slänger in saker när du känner att det behövs, utan så här, världen existerar redan, spelarna kliver in i den, snarare än att den liksom mer procedurellt skapas utifrån vad spelarna gör då. Mm. Är det en rättvis beskrivning, Christer? Håller du med?
Jo, men det skulle jag väl säga att det jag har uppfattat som... Jag var inte med i de här diskussionerna där Blorb etablerades, så att jag kan inte påstå att jag är helt säker, men det är det jag har tagit med mig i alla fall. Att Blorb är när spelaren har bestämt hur situationen ser ut innan och inte anpassar den alls efter vad som händer, utan spelar ut det snarare. Liksom. Antingen så stöter spelarna på vakterna, eller så gör de det inte, beroende på vilket håll de går på, längre och väntar. Liksom. Men en sak som jag tänkte på är att om man vill försöka tänka på hur man själv ska lägga upp sin bana, eller vad man säger, på ett lite mer datorspelsaktigt sätt, så är ju där spawn points är ju där saker dyker upp, eller där spelarna kommer in på banan liksom. Och sedan så är ju den motsatsen till det är ju att, alltså leveln är ju det spelarna behöver göra för att komma från sin spawn point till antingen en portal som leder dem till en annan level, eller tills de har uppfyllt ett mål. Och vill, alltså, jag tycker det är väldigt hjälpsamt att tänka på det sättet när man spelar, eller när man spelar det. För just så här, om man sätter ett kortsiktigt mål som inte är så här, det här är bara en del av äventyrets mål, utan det är så här, ja men nu är vi i tavernan. I tavernan så finns det de här informationen som behöver levereras. Så målen är liksom, ja men vi kan gå vidare när spelarna har lärt, eller plockat upp de här nycklarna liksom.
Mm. Och hur kan vi få dem att plocka upp de här nycklarna? Ja. Men jag tänker också att det beror också lite på, om du skriver för en annan grupp än din egen spelgrupp, så tänker jag så här, då är det ju till stor del är det oftast exposition man vill att de ska få med sig. Jag tänker att om man kanske kör lite mer combat-heavy, kanske man vill att säga, men här, du måste levela upp i en viss takt för att du ska klara av slutbossen. Det finns ju ändå lite mer, så här, mer mekaniserade grupper. Men när man skriver för sin egen spelgrupp som man känner, då finns det ju också lite andra typer av goals, liksom, eller det här endpoint för en level, då, en del av ett äventyr. Och det skulle ju kunna vara liksom, alltså, saker som du vill som spelare tvinga fram. Och det kan ju vara vissa typer av interaktioner mellan spelare. Alltså du har sett att ja, men de här två, de tycker om att spela på den här typen av grejer, och de har haft lite tension i sin relation, och de behöver nog någonting som pushar dem i det här liksom. Då kan ju det vara ett goal, så här, att det här är en point för den här leveln, att de ska interagera på det här sättet. Eller typ så här player feats. Alltså att ja, vi har en krigare i gruppen, eller vi har en marker, och de har inte riktigt fått så här, få the spotlight än. Så vi vill att den här marken ska liksom få kasta en episk spell. Hur kan jag liksom få fram den här situationen där den måste göra det? Eller då, exposition då. Så här, vad behöver de för att komma vidare.
Jag tänkte återknyta lite till, för du pratade om det här med flow och pacing och rhythm. När det kommer till rollspel, har du några tips på hur man skulle kunna tänka för att få liksom en lagom rytm? När blir det för mycket information som man vill få samtidigt, eller hur gör man för att det inte ska bli för långsamt? Finns det något knep med så här, lagom jämnt fördelning, eller ska man ha lite långsammare i början, eller hur ser det ut i datorspel, och vad kan vi ta med oss därifrån?
Datorspel är ju väldigt uppstyrd, då har de ju så kallade typ så här beats och vad kallas den andra grejen nu? Jag har helt blankat, men där har du liksom verkligen så här, det finns liksom små segment som du bygger upp de här leveln av, och det ska liksom vara, du kan du vill liksom styra upp det till ett klimax egentligen. Så det är ju ganska så typiskt den här filmkurvan också. Alltså, det ska vara lite lugnt i början och sen ska du få till klimax och sen ska du få en resolution. Så ganska klassisk dramaturgisk kurva egentligen, de flesta som jag har sett. Men jag tänker att i rollspel så primärt så jag använder ju sånt här för att man som spelledare ska ha verktyg att pusha på spelarna när det går långsamt. Så jag använder det egentligen mest för att så här, okay, now you need to pick up the pace. Nu bara flanerar ni runt och ni har ingen aning om vart ni ska. Okej, okay, jag måste pusha lite. Och jag tror att så här, det är ett ganska användbart sätt att konceptualisera det här. Som så här knuffar, som jag får hitta något bra ord för det innan vi spelade in det här. Men jag, så här, någon form av så här directional force, riktad kraft, jag kommer inte på något bra. Men tänk så här, lite som en pinball-grej. Alltså, du kan, även om spelarna har en egen vilja och de kommer sprida sig för vinden och de kommer hitta på all massa skit, så kan du fortfarande strukturera upp delar av din karta. Det är lite som en pinballmaskin. Alltså att om de går in här, då kommer de pushas åt det här hållet. Sen kanske de avviker för att de slår bra eller de gör det här. Eller de kom på att jag är den här redskapet som jag kan göra det här med. Men den här ursprungliga knuffen, den kan du styra. Så att om de går in i det här, då kommer det här hända. Och det är samma liksom en så här agendor för SLPs. Liksom. Om de går in i den här och säger det här, då kommer det här hända. Jag tror det är ganska så här användbart att tänka sig att så här, jag strukturerar upp knuffar som är utplacerade på den här kartan på olika ställen. För det är också enklare att improvisera kring, upplever jag. Alltså att jag vet vad som händer när de går in i det här området. Och nu kan jag dra ett exempel från Rakegrottan. Men det är liksom, det hade jag till exempel att jag hade en underjordisk flod som de skulle ta sig över då. Och det är tanken att ja, men det är lite dramatiskt, man ska försöka slå bra, man ska försöka ta sig den här. Och om man inte lyckas då vill jag inte att, jag vill inte att de dör, men man vill ändå ska vara liksom ett pris kopplat till det här. Så att om man misslyckas med det, då sugs man ner den här strömmen och skickas ner till en annan del av det här grottsystemet, till en underjordisk sjö. Där det finns en underjordisk orm som är liksom så här, lite som en pinballmaskin. Alltså att om jag går dit, jag misslyckas med mitt slag, ja då kastas jag bort till den här delen av kartan. Och så måste mina lagkamrater hantera det, jag måste hantera det.
Då blir det lite som att man kommer in. I grottor är det väldigt enkelt att liksom varje grotta blir som en ny level. Så då är det lite som när man sugs ner i en sån här tunnel i Mario och kommer in i underjordiska leveln.
Ja, det är också en sån grej som kan vara värt att ta med sig när man, om man försöker tillämpa det här tänket för sitt rollspel. Att precis som i datorspel så är ju faktiskt... Alltså det som gör en level till en level är ju inte begränsat till att man måste byta miljö. Man kan ju ha flera levelar efter varandra som utspelas i samma miljö. Till exempel om du har ett detektiväventyr där du måste samla information i en viss ordning eller liknande. Då är det så här, du kan ju tänka dig liksom så här, att den första leveln kanske är att spelarna ska ta sig till den här personen och få informationen. Och när de har gjort det, då, du behöver inte att de kommer till något annat ställe för att det är en ny level. Men själva upplevelsen som du ska guida spelarna igenom efter det är en ny upplevelse. De ska till den här personen eller till den här...
Det blir en ny scen.
Ja, precis. Mm. Och det kan utspela sig på liksom samma fysiska plats. Så.
Precis, jag tror att det är ganska användbart att tänka sig levels i rollspel som någon form av så här, tasks. Mm. Så det här är vår så här, short-term objective nu. Och det blir liksom en level. Och sen så när man har klarat av det, då kommer du till nästa del. Och att det liksom är varenda segment som sen leder dig vidare blir liksom en egen level.
Jag är väldigt svårt att inte tänka det här som bara olika former av grafsystem, men det är ju för att jag är data.
Jag är väldigt svårt att låta bli att prata dramaturgisk kurva, så den tänker vi kanske ska ta som ett eget diskussionsavsnitt någon gång, för det tror jag att man kan använda sig mer av i rollspel än vad jag har tänkt, så det blev jag inspirerad av. Men har vi några mer skillnader mellan rollspel och digitala spel? Eller hur kan vi använda lite det här med att man kan gå åt lite fler vägar till samma håll, mål ofta när man gör rollspel. Och spelaren kan ju kasta in saker så att det blir samma mål även om man inte riktigt följer den tänkta vägen.
Jo, men i datorspel så tenderar det ju vara en väldigt mycket mer tydlig distinktion mellan stridslevlar och typ pussellevlar. Eller så. Och det har man ju inte alls lika mycket behov av i rollspel. Du kan ha så här lågkonfliktsområden i rollspel också, precis som en pusselbana i Zelda eller något sånt där. Men det är ju så här, en stridsscen kan ju alltid bli ett pussel också. Du kanske så här vill lösa det här med genom att börja ragga på Goblinkungen eller liksom det går ju alltid och du har ju så mycket mer flexibilitet i rollspel. Men alltså, typ alla som spelat moderna så här story heavy datorspel har ju haft någon så här frustrerande erfarenhet av och bara så här, men jag vill bara prata med den här karaktären, men spelet säger så här, nej, skjut den.
Och det är väl det, så här, du kommer ju aldrig kunna styra hur resolutionen ser ut. Och det tror jag också, så här, man ska försöka typ visualisera det här typ visuellt. Då tänker jag att du har liksom, i en handling så har du två halvor. Första halvan när de liksom kommer i kontakt med problem, och andra halvan när de liksom hanterar det. Och då kommer du alltid bara ha, du kommer bara ha möjlighet att kontrollera första halvan som spelare. Det vill säga alltså, när de kommer i kontakt med någonting, vad är det initialt som händer? Och sen så kommer du aldrig veta hur de löser det. Så att det blir ju hela tiden att de studsar runt i det här pinball-maskineriet. Men att de, när de studsar bort från ett ställe så styr de lite sin egen bana. Men jag tänker också så här, och det är ju en jättestor skillnad är ju då det här, liksom, att det finns flera vägar till ett mål. Det finns liksom flera sätt som de kan lösa det. Du har inte kontroll över det. Och det finns ju också någonstans en fråga i det här. vill man kontrollera takten i en level i ett äventyr? Vad är liksom, finns det fördelar med det egentligen? I ett spel finns ju det, för då är det en väldigt så här, designad upplevelse, så att du kanske ska bygga suspense och så. Så kan man tänka sig att man vill göra det på samma sätt i rollspel?
Det tycker jag definitivt, för att vi ska hålla oss roade så måste det hända saker. Alltså vi är väldigt, åtminstone, alltså, när det går för långsamt så kan man ju som spelare bli frustrerad av att inte komma framåt. Och när det händer för mycket på en gång så kan man ju verkligen bli över, alltså det blir nästan jobbigare i rollspelen i datorspel när det händer för mycket på grund av kognitiv belastning liksom. Och det kan vara ändå svårare att ta till sig och bli lättare missförstånd. Så att jag tror definitivt att det är bra att tänka på att få den här uppbyggnaden av flowet så att det, man har ett stunder för andning och att tänka efter, men också stunder när det händer saker och ting. Och om man vill att det ska hända mycket så måste du ha uppbyggnaden till ett klimax så att spelarna är med på banan på något sätt.
Jag tänker att det är så här, jag försöker låta bli att prata på det sättet, men det, jag kommer använda den här förenklingen ändå. Att det är lite så här skillnad mellan bra och dålig spelledare. Eller så här, åtminstone bra och dålig avseende så här, kommer en random spelare ha en bra upplevelse liksom? Det finns naturligtvis massa olika stilar av både spelare och spelledare som klickar på olika sätt. Men att kontrollera pacing är ju en väldigt så här, fundamental grej i att kunna hjälpa människor att ha en bra upplevelse lite oavsett innehållet. Innehållet är inte
oavsett. Det är ju för något som Axel är väldigt bra på. Mm. Om man ska ta något så här exempel på någon som gör det bra. Men jag tänker också det här liksom, att man kan ju använda takt för att simulera genre också.
Definitivt.
Jag tänker såhär, när vi har suttit och, ja men så ett exempel då, när exempel du och jag har suttit och spelat Alien Isolation, så har man ju, en stor majoritet av det spelet är ju innan man stött på en alien. Mm. Och det är egentligen bara såhär, någon form av uppbyggnad, suspense, att såhär, nu snart. Och det är också såhär typisk skräcktrope att man bygger anticipation. Så att nu kommer det snart. Och sen är också en annan, ett annat exempel, så är det från Dead Space för de som har spelat det. Där är man ju också på en död rymdstation. Och de är ju väldigt duktiga på stress. Alltså jag har varit så jävla stressad i ett spel som när jag spelade Dead Space. För att det händer så jävla mycket skit hela tiden. Och man bara, fan det går åt helvete för mig. Bara så här, hur ska jag ta mig ur det här? Och den känslan lyckas vi få i rollspel en gång när jag och Pernilla co-spelade. Vilket jag för övrigt verkligen rekommenderar. Det är så jävla nice att co-spela med en annan. Det är alla borde göra det. Det är så jävla mysigt. När vi spelade Arcus Fånge med vår dåvarande Coriolis-grupp. Och då är det också på en rymdstation där allting går åt helvete. Jag anar ett tema här. Och du ska ta dig därifrån. Och då lyckas vi få till samma grej. Alltså att vi, så här, Pernilla bara kastar in grejer. Och det här, saker går sönder. Och den här antagonisten kommer efter er. Och liksom, ja. Det går liksom bara dåligt. Och se den och bara kastar en mörkerpoäng hela tiden. Bara, jag använder det här. Och det var ju bara så stress för spelgruppen. Och man såg det liksom att pulsen ökade. Och de bara, hur kommer vi ta det? Och om man tänker tillbaka så är det verkligen de spelmötena som är the shit. När du lyckas frammana den här känslan av involvering. Både liksom när du bygger en god anticipation som sen får ett klimax. Och när du lyckas bygga stress genom high stakes. Och kontinuerligt high stakes där du liksom bara kastar in grejer. Och det tänker jag är en sån typisk pacing-grej. Där man kan nog liksom formalisera det lite mer för sig själv. Och kanske planera lite i förväg. Så här att om jag vill ha en hög pacing. Då kanske jag som spelledare då bör preppa fler grejer. Och kasta in i den här sektionen av äventyret, eller den här sektionen av rymdstationen, eller ja, ni fattar. Alltså, för då, när jag kommer sen, så måste jag inte improvisera detta och dra det ur arslet, för då har jag någonting att ta av.
Ska jag vara lite så här petig nu och tycka att det är inte pacing i den här diskussionen, utan rytm?
Ja, det har du.
Men, alltså, jag,
det var det jag menar.
Jag är väldigt svårt att inte visualisera det här som att surfa. Alltså, det här, just det här, kontrollera rytmen är ju verkligen att som spelledare skapa en våg som är tillräckligt engagerande, eller så här, som spelarna ska surfa på. Alltså, spelarna måste behålla illusionen av att de hela tiden är på väg att tippa över till att det blir för mycket. Om det blir för mycket, men då kommer de tappa det, precis som Anna var inne på. Men om spelarna ska ju känna att det finns hela tiden ett hot att det ska bli för mycket utan att det blir för mycket. Det är ju det som jag ser som målet med att kontrollera rytmen i när man spelleder.
Tror jag är en av skillnaden mellan det i datorspel och i rollspel är att i ett rollspel har du en aktiv spelledare som också har ett visst ansvar att känna av sin spelgrupp i hur snabbt rytmen kan öka eller sjunka. Du kan ju planera för ett helt rollspel och verkligen vi ska kasta in exakt de här sakerna exakt här oavsett hur rollspelarna agerar. Men jag tror en erfaren spelledare, det är bland annat Axel är väldigt bra på, är att känna nu kan jag skruva upp det, nu behöver jag skruva ner det. Alltså, hur mycket kan man pusha de här faktiska människorna som sitter bredvid mig?
Och det är också en sån grej som, du kan ju preppa en massa grejer som Moa var inne på för en specifik ställe i scenen. Men om spelarna kommer dit och så är de mitt uppe i så här, värsta konfliktlösningen inom gruppen, det är en massa så här, känslor eller någonting så här, då kanske inte läge att dessutom kasta in alla de här yttre grejerna.
Nej.
Och, ja.
Men det är väl lite det som är grejen också, att du får ju preppa det på ett sätt där du kan slänga in det på andra delar. Alltså du vill inte gå miste om prepp. Och det är väl det som skiljer digitalt spel och rollspel också. Så att du preppar saker för att använda som knuffar, men du måste också tänka att det får liksom inte vara för platsspecifikt kanske, utan att man, om det inte ska vara ogjort arbete då, utan att man kanske kan ha lite leeway i vad man slänger in då.
Men ska vi...
Eller så kör du liksom blorb all the way. Det här är mina knuffar, de är på de här ställena. Går du hit, och då, liksom, fuck you.
Alltså det kan ju passa jättebra för vissa spelare, tror jag. Definitivt.
Ja, absolut. Jag skulle kunna säga att jag med rätt grupp skulle ha nästan roligare på det sättet än en spelledare som försöker men inte riktigt lyckas att kontrollera pacing genom improvisation. Liksom.
Men jag tänker att man måste köra det som är enklast för sig själv som spelledare. Är jag en spelledare som så här, för min kognitiva belastning behöver jag att så här, jag har en karta, jag har ritat ut mina knuffar, this is where it's gonna go down. Kör så. Men om det bara blir jobbigt och det snarare är mindre med kognitiv belastning att faktiskt så här, okay, men jag har en påse med knuffar som jag kan portionera ut. Kör så.
Ja. Men ska vi hoppa över till de kvarvarande punkterna som vi hinner med dem? Typ estetik. Vad har du tänkt med estetik?
Nej, men alltså aesthetics, det är ju lite så här, hur i level design används ju det för att förmedla tema, stämning. Och det blir också meningsbärande utifrån så här, setting, lore, alltså var är du någonstans? Vad är det vi håller på att göra? Och det blir intressant tycker jag, just för att det är ett återberättat medium. Och jag tänker så här, vad som sa du, det var Jocke någonting, men att det liksom finns en gammal regel för dungar, dungeons då, och det är att de ska berätta någonting om världen. Och det tänker jag att det kan vara på lite olika sätt, men en del är ju i själva miljöbeskrivningen och vad som finns där. Och då tycker jag att det finns en ganska intressant grej inom, alltså jag tänker att det blir game design kanske, jag vet inte om det är strikt level design, men det heter environmental storytelling. Och då är det liksom att man arrangerar delar i en scen på ett sätt så att det liksom antyder en berättelse för spelarna. Men det skrivs liksom inte ut. Så att, exemplet är väl kanske för de som har spelat Fallout eller typ Skyrim eller så här, vilket Bethesda-spel som helst egentligen. Att du kan ju gå runt i den här stora open world-kartan och komma in i hus eller byggnader eller platser där det finns objekt som är liksom uppställda på ett sånt sätt eller som är liksom arrangerade på ett sånt sätt att man, det är svårt att inte bygga någon form av backstory för dem. Så här, vad har hänt här egentligen? Fast egentligen inte så här, det är egentligen inte typ ett quest eller något som du kan plocka upp, och det är inget explicit så. Det är bara så här att här är miljön strukturerad på sånt sätt att det antyder en backstory för mig. Vilket berättar någonting för mig om världen. Och det tyckte jag var väldigt intressant.
Och
att man kanske skulle kunna använda flåspel.
Jo, men det tänker jag så knyter an till det här hacket, eller man säger, när det kommer till level design eller game design, eller beskrivas rollspel överlag. Att hitta den här balansen för hur mycket random shit måste man ha en backstory som man berättar för spelarna för att de ska anta att annan random shit också har en backstory. Så att man slipper... Så att man som spelledare inte behöver ha en backstory för allting. Men om man lyckas hinta tillräckligt många gånger att så här, ja, den här saken som ni stöter på, den är ju faktiskt kopplad till det här. Då behöver man inte bry sig om det längre, för att spelarna kommer bara anta att det här är viktigt. Liksom. Och att det är grundat i hur världen fungerar. Och kan man lyckas återknyta det i liksom environmental storytelling, så då kan man ju vinna så mycket inlevelse. Så länge alla är med, alltså så här, faktiskt vill känna inlevelse också.
Och jag tänker så här, mitt typ drömmål som spelare, så här, mitt största utvecklingsmål är, vi är ändå studiecirkel, det är det här att du ska lyckas beskriva omgivningen på ett sånt sätt att spelgruppen slutligen listar ut mysteriet. Att du inte ska ha liksom explicita clues, utan det ska bara vara så här, allting runt omkring dig, och efter ett tag ska liksom bara poletten till arenan, men vänta lite. It's my dream goal, men jag är inte tillräckligt bra på den. Jag tror att det är liksom ganska svårt, för att det är ett återberättat medium. Just att det är lätt att det blir så här red herrings, och det är svårt just det här liksom att vad du lägger fokus på. Det är ju lättare i ett visuellt medium, där du bara kan kliva in i ett rum och se grejer. Här blir det hela tiden så här, på vilken nivå lägger jag mig? Lite som när vi pratar om det här med representation och sådana grejer, det var väl way back, just det här, att hur får du den här liksom implicita representationen i ett återberättat medium? Det är jättesvårt.
Ja.
Men jag tror att det kan vara ganska intressant som spelare att leka runt med, om man vill utmana sig själv och utvecklas. Och jag tror också så här, överlag, alltså att även om man inte riktigt kan göra aesthetics på samma sätt som man kan göra i digitala spel, i rollspel, så tror jag att det är ganska användbart att tänka igenom innan. Så här, så här stämning, lore, vad berättar den här platsen om världen? Vad berättar den här platsen om det äventyret du spelar? Och att ha förberett någon form av estetik för sig själv som spelare, att man har någon form av kärna.
Och det tänker jag, nästa punkt där med focal points och landmarks är ju en så viktig del utav det. Alltså såhär, att ge den här tydliga... och det är såhär, man kan även skilja på liksom så här signifikanta landmarks och insignifikanta landmarks. För det jag sitter och funderar på nu, det är såhär, när jag skrev AEA och spelade det, så hade jag ju så jäkla mycket tankar om hur allting hängde ihop och så här, för jag tenderar ju att gå loss alldeles för mycket på världsbyggandet, och sen blir det väldigt så här, svårt att förmedla allting på ett sammanhängande sätt. Men det är ju så här, för mig så var till exempel den här grottan som ni gick igenom första som hände efter att ni kom ut från slottet. Det var ju så här, jag har ju jättemycket lore om den grottan, så jag inte alls vet hur mycket jag lyckas förmedla så här,
Jag tyckte du lyckades förmedla det. Det kändes som att det fanns väldigt mycket att ta på där, men att vi inte riktigt hann utforska det där och då. Men jag fick ju verkligen en känsla av att det fanns mycket bakgrund. Så det tyckte jag var väldigt snyggt så.
Och vi kanske ska backa bandet lite och bara säga vad en focal point landmark är. Mm. Och det är ju i level design, i digitalt spel då, så är ju focal points och landmarks, det är liksom specifika punkter i kartan där man vill rikta spelarnas uppmärksamhet mot någonting. Och vi fick höra citat här. Any place in a level that is set up to ensure players are looking at something important. Så det är liksom basically, och det hänger ihop med en term som heter views, vilket är liksom att en uppstrukturerad vy av någonting. Vilket du kan göra i digitala spel för att du kontrollerar kameran. Så till exempel, ett typexempel är kanske när du kommer ut ur en dörr och så blickar du ut över en open world map, ta sig Skyrim liksom. Och så ser du en stad i fjärran eller du ser en ruin eller någonting. Så du får en riktning för vart du vill gå. Och att man då i den här första vyn, den här vyn, styr kameran så att det är det här du ser. Och det är signifikant. Så att det är egentligen ett sätt att rikta uppmärksamhet, hjälpa spelet att orientera sig i en karta. Och det ger också, alltså i digitala spel så ger det också oftast de här mer naturliga brytpunkter då, vilket är så specifika punkter under en map eller en level, där man liksom tar kontroll över spelaren då. Så här, tillstartat, vi kan gärna dra det. At the beginning of a level or any other time after a load, alltså en loading screen liksom. The designer has the opportunity to set these things up in a frame before the player takes control. Så att det är liksom här små brytpunkter där du lämnar över kontroll till spelaren. Och hade vi någon idé, bara, finns det sånt i rollspel? Vill vi ha det i rollspel? Är det användbart för oss?
Det är det jag tänker så här, att det blir så tydligt den här skillnaden mellan ett visuellt versus ett återberättat medium, att i ett visuellt medium, då är det här liksom faktiskt hur du placerar kameran och vad du ser. Kanske för att hjälpa spelaren att guida sig i, ja men så här, och veta vart är det jag ska när jag går in i den här grottan. Eller vad är nästa fiende på den här banan eller vad som helst. Medan i rollspel så tänker jag på det mycket mer som att du måste tänka på de här views som lite mer abstrakta. Men det är fortfarande lika viktigt, eller så här för mig i alla fall, när jag tänker rollspelsäventyr. Så jag har ju alltid både så här visuella, bara så här, det här är en bild som jag tycker är liksom, det här är en guide som jag har för känslan jag vill ha i rollspelet. Men det finns ju också den här mer mentala, liksom så här, vad är min view utav hur relationer fungerar i den här världen? Eller hur dynamiken mellan magiker och inte magiker fungerar i den här världen? Och man kan ju ta de här tillfällena som man har de här brytpunkterna och faktiskt hamra på dem i rollspel. Att vill du introducera spelarna efter en cutscene eller något sådär, så då kan man droppa in dem i så här, två karaktärer som står och pratar, eller när de kommer in i the general store så är det liksom vilka saker de ser, eller hur butiksinnehavaren beter sig mot dem är ju en sån view.
Jag har två exempel på exakt det. Och det första är den här, bara liksom få en överblick över kartan, och det var ju i Skräcken på Östra, när ni kom fram upp till Östra, står och blickar ut över Östra. Och jag drog den här stämningstexten, att man är så här. Så som jag brukar spela det är oftast att man har liksom vissa stämningstexter i början av typ slash, du kommer till ett nytt ställe, jag beskriver stället, det är en stämningstext. Det tänker jag är en sån naturlig brytpunkt. Likt det, alltså, något slags motsvarande att man sätter upp kameran i digitala spel. Och en annan, ett exempel, är från Arcus Fånge i Coriolis, där du kommer upp ur den här trash compactorn och du hör de här två legionärerna stå och prata om Baraka, alltså den huvudantagonisten som precis har kommit till stationen några dagar innan liksom, och står och bara, vem är det? Kommer den från? Det är ju så typiskt, exakt det exempel som du drog egentligen, Christer, där du har två personer som pratar i världen och introducerar relevant exposition. Mm. Och som en form av typ mini-cutscene innan du kommer vidare då, för att de står där och pratar, sen går de iväg, då kan spelarna gå fram om de vill och fortsätta liksom.
Och det som är lite speciellt för rollspel, tänker jag, är just att i datorspel så är det så mycket lättare att den här informationen presenteras enkom för spelaren och inte för karaktärerna. Det kan vara att du kommer precis till en ny bana och så får du åka på en kamerasvepning liksom över hela området. Det är inte ovanlig grej i datorspel. Men om du skulle göra samma sak i rollspel utan att behålla vad spelarna ser, så tror jag att det är många spelare som skulle bli lite mer desorienterade utav det.
Du menar vad karaktärerna ser?
Ja, precis. Mm. Att i rollspel så upplever jag att det oftast behöver vara lite mer fokuserat på karaktärernas upplevelse. Som typ att det här med de här två vakterna som pratar om Baraka, det är ju det hade varit väldigt mycket, det hade känts mycket konstigare som spelare om det var information som presenterades utan att karaktärerna faktiskt var närvarande och kunde tjuvlyssna på samtalet liksom.
Nej, men verkligen, man är någonstans alltid lite så här first person perspektiv. Mm. Det är ju absolut, jag håller med. Men om man ska liksom spåna vidare lite på de här, för jag är väldigt inne på focal points. Jag tycker det är en grej som jag vill inkorporera mer, för jag tycker att det känns väldigt spontant, väldigt användbart. Mm. Och en grej då med focal points då, det är ju då att man jobbar lite med hierarki och kontrast då. Och jag har ett exempel, också fin bild, jag tänker att vi kanske, som jag snott från internet, så jag tänker att vi kanske ska lägga upp på Patreon eller Discord, or both, där man ger liksom lite exempel då på hur man kan använda detta då, just för att belysa en del i det här är ju specifikt för att belysa en del i miljön. Men man kanske kan applicera det på andra sätt också. Men här är det då liksom att man har lite olika exempel. Och det är som höjd, att man skulle kunna ha så här, ett högt torn eller en stor avgrund i mitten av ett rum. Drar ju till sig uppmärksamhet för att man talen går till avgrunden eller till tornet. Täthet, en glänta i en skog till exempel, eller en labyrint mitt i en öken. Där har man också orientering. Ett vinklat föremål som bryter av från resten av omgivningen. Så tänkte typ, I don't know, jag tänkte direkt på såhär Hobby Lovecraft. Jag vet inte, det kändes väldigt såhär Call of Cthulhu. Massa vinklar och sen något som är inte åt det hållet. Men sen också form då. Alltså att om jag som spelare då beskriver att här, nu är vi en underjordisk stad, det finns massa fyrkantiga byggnader och sen så finns det en cirkelformad byggnad. Så här, vad kommer det gå till? En av de här massa fyrkantiga byggnaderna eller till såhär that one circular building. Most likely så kommer det gå till den som inte har samma form som de andra. Och det här tycker jag så här, så det är liksom så klockrent enkelt sätt som du också kan använda i ett återberättat medium i hur du kan locka dina spelare till att utforska saker som du vill att de ska utforska.
Men jag tror,
utan att egentligen liksom explicit pusha dem dit.
Men en sak som jag tycker saknas lite grann är ju där, alltså täthet är vi kanske täcker in det, men det är ju hur saker förhåller sig till varandra. Eller så här, nej, egentligen är ju alla de här grejerna hur saker förhåller sig till varandra.
Det är ju kontraster liksom. Det är ju kontraster och det är hierarki. Du, har, liksom, ja. Du vill ju rangordna dina spelares uppmärksamhet genom att göra någonting mer salient i den här miljön som du beskriver.
Ja,
och det är sådär, många grejer som jag upplever som de har som strategier i digitala spel. Det är ganska svårt att överföra. Man tänker det här estetik och sånt liksom. Just för att det är ett återberättat medium. Men det här är lätt att överföra. Även om du ska återberätta det. För att det, liksom inte, det kräver inte att du sitter och beskriver en hel bokhylla. Det här är...
Precis, men du kan säga, du ser en bokhylla här med jättemassa nya moderna böcker och sen så mitt i så ser en stor tjock pärm som ser ut att komma från liksom, tidigt 1900-tal med gammal svenska på. Liksom, så man beskriver åldern i kontrast till de nya. Det är också ett sätt att få det sticka ut. Och det är ändå ganska vanligt att ha en gammal sak ibland massa nya för att säga att den här saken är viktig.
Ja, och här också så här, det jag tycker är intressant med det här är att du kan som spelledare utmana dig själv genom att välja vilken nivå du lägger dig på. Alltså om du, för jag menar, en typ av hierarki är ju också att beskriva de flesta sakerna scenen ganska övergripande och sen skriva en sak i detalj, då är det väldigt tydligt för spelarna vart du vill att de ska gå. Och det här kan man ju leka runt med. Du kan leka runt med det för att okay, nu ska vi ta skriva, men typ att jävlas, alltså lite så här red herring style, alltså du ska göra någonting i detalj och men det har inte med saken att göra liksom, så att de går på den don't do this though, it's kind of a douche move. Men du kan ju också, beroende på vad du lägger dig på den här detaljskalan, så kan du göra det svårare och svårare för dem. Så att du kan ju beskriva allting i samma typ av detalj, bara att en sak är slightly different.
Men...
och då blir det ju inte att du pushar dem mot någonting. Men det är fortfarande någonting som är lite mer salient i det här.
Men då har jag ett väldigt återkommande exempel här. Säg att du är en spelledare och karaktärerna kommer in i ett hotellrum. Du som spelledare tänker att ja, men om du är på ett hotellrum, då vill hotellrum brukar ofta ha något sätt att förvara värdesaker. Så det finns nog en låslåda här och den är nog bra att vara med i beskrivningen på något sätt för att så här, ge en helhetsbild över att det är ett ganska fint hotell ändå, som erbjuder den möjligheten. Och vad händer då om spelarna inte tänker på samma sätt utan tror att det faktiskt är en anmärkningsvärd låda i det här hotellrummet? Och då kan man råka sätta ut red herrings utan att överhuvudtaget mena att göra det.
Mm. Och det tror jag att det är ju det man får tänka på då, så här, vad är det som sticker ut? Mm. Och det är det du vill fånga upp. Alltså att man kanske tänker igenom sina rumsbeskrivningar lite. Vad är det jag ska beskriva här? Hur ska jag beskriva det?
Mm.
Och hur tydlig vill jag vara i min direction som spelare? Och då kan man leka med de här olika grejerna då. Men också så här, alltså, semantik är ju superviktigt. Och, så här, och utifrån så här, genre och allting, precis som du säger. Alltså, att det är få spelgrupper som stöter på någonting som är låst och inte försöker ta sig in. Alltså det är ju, it's too good. They will try to open it.
Men en annan sak jag tänkte på med det här med kontraster och sånt där. Det är ju att det kan vara väldigt värdefullt att just försöka lägga lite samma tankar på relationer, karaktärsrelationer. Alltså just att det kan vara... i syfte att skapa focal points som... Alltså utnyttja det faktum att det är ett berättat medium och inte vara begränsad till visuella focal points. Utan att det faktiskt kan vara saker som att berätta bara hur... Så här, fokusera, lägga lite mer adjektiv på hur två personer förhåller sig till varandra. Kan...
Någon säger hej till alla förutom Barbro i lunchrummet.
Till exempel.
Då kommer man ju gå och prata med Barbro.
Ja, det är så här, det är Barbro uppenbarligen signifikant på något sätt.
Eller typ att alla har på sig en viss typ av kläder förutom en. Absolut, det finns ju en massa sådana saddle-grejer man kan göra med det här. Jag tycker att det är bara väldigt användbart tänk. Mm. Att tänka på, vad ska sticka ut? Och hur ska jag berätta? Och vilken detaljnivå ska jag beskriva det?
Men det, är så här, det mest uppenbara sättet att lösa det på är ju så här, vad väljer man att lägga adjektiv på?
Yeah.
Och det kan man ju ändå för att luras då. Eller
förvilla. Om man är en douche.
Eller om man har ett mysterium som man inte vill avslöja på direkten.
Yeah.
Det är ju ganska vanligt att man slänger ut någonting mitt i kontexten till en början och sen så ökar man fokuset på det mer och mer till slutet när det blir uppenbart för spelarna. Att man, de har sett det hela tiden, bara inte så tydligt från början.
Det är det jag vill åt med den här environmental storytelling. Det är, det här, alltså, det är mitt mål. Det är mitt, vad kallar vi våra mål i studiecirkeln igen? Har vi
ett mål?
Vi glömt bort.
Eller? Det är bara mål.
Ja. Jag får för mig att det är någon fancy termer.
Vi gillar fancy termer. Men det jag tänker, ni är lite inne på det nu. Jag tänker att vi kanske ska gå vidare till det här med interaktion med spelvärlden. Bara för att avsluta. Och att man just kan använda de här focal pointsen. Både för att beskriva alltså relationer. Om man inte pratar med Barbro. Så kanske det antingen handlar om att Barbro har gjort något dåligt. Och i ett relationsrollspel. Eller att det är att det är ett pussel.
Barbro tog sista tårtbiten.
Precis. Men det kan ju också vara ett pusselrollspel som gör att man blir uppmuntrad till att söka ledtrådar hos Barbro. Liksom, för hon, så.
Den sista egentligen, det är ju också typ en skillnad mellan digitala spel och rollspel. Och det är egentligen det här, alltså interaktionen med världen, att vissa typer av utmaningar kräver lite att man har världen under fingrarna, so to speak. Så som du har typ i digitala spel eller live. Men det fungerar sämre när du är i ett återberättat medium. Och vissa grejer är så här, det är återkommande. Hur gör vi strider intressanta? Ja, det är svårt. Men också typ så här, environmental storytelling. Så ledtrådar i miljön som inte är så explicita eller där du bara vill att det ska liksom finnas i bakgrunden. Jump scares. Alltså, det finns ju vissa spelare som gör det bra, men då ska du verkligen ha en god kommunikation med din spelgrupp, för det kan bli väldigt fel.
Och då måste du verkligen jobba med att bygga tension och ha lite långsamt takt och verkligen jobba på din rytm och sådär.
För att få till Pernilla och bara släcka ner hela rummet och sen bara promenera runt. Och who's you gonna scare? Men också en grej som jag kanske inte får lika mycket uppmärksamhet, men som jag tycker nästan är alltså minst en on par med strider för mig i så här, hur fan gör jag det här lika roligt som det är i digitala spel? Det är fan pussel. Jag vet att vissa människor älskar det i rollspel, men nu kanske jag blir lite valiant igen.
Vi skulle
Men alltså, vem fan tycker om pussel i rollspel? It's the worst. Jag hatar det, det blir aldrig bra. Det blir aldrig så intressant som man tänkte. Och det blir mest att så här, det blir så unsatisfactory. Men då, alltså, måste tänka specifikt såhär typ pussel som är, tänk typ såhär Indiana Jones eller Lara Croft. Jag tänker inte pussel as in någon form av mysterie där du går runt alltså, typ som i Call of Cthulhu och ska liksom lösa. Det tänker jag en helt annan grej. Utan jag tänker mer alltså pussel as in, du ska lösa någonting i miljön. Du ska hoppa på rätt stenar och skriva ut Jehova. Och sen så får du gå och hitta The Holy Grail. Den typen av pussel.
Och det enda sättet att göra så att det är intressant framförallt är ju om man kan dela ut fysiska saker, att bygga ihop fysiskt. Alltså du får tre olika ledtrådar och sen så får du en krypteringsnyckel som man liksom får lösa fysiskt. Men det blir inte alls samma sak om man beskriver den här saken. Lite som Fette Radia Nakas gruva, som är nästa sak vi ska släppa på Gothcon, som är sista delen av Insnöa 3. Det innehåller ju verkligen ett pussel i den Indiana Jones bemärkelsen.
Som inte alls fattade det. Bara så här, sprang runt och...
Jag tror att jag och Kristoffer fattade det bättre än ni gjorde. Men...
vi förstod nog
alltså, inte så mycket, tror jag. Jag är ju extremt dålig på både krypton och på pussel. Liksom. Det är ju... Och speciellt när jag rollspelar, då är jag för upptagen med att tänka på andra saker. Jag klarar inte att vara engagerad den delen av min hjärna.
Men om man liksom hade haft någonting, man ska ställa saker rätt staty på rätt ställe, kan man väl säga. Och hade man haft en fysisk sak där man kunde ställa rätt statyer och få fram rätt symboler fysiskt, tror jag hade gett mer den här känslan av lyckande.
Ja, precis, jag tänker så här, jag har absolut inga problem med det i digitala spel. Och så här, Tomb Raider is the shit, I love it. Och så här, Uncharted och allt sånt där, liksom. Det är inga problem. Men jag tror just att det är ett återvärt med att inte ha det framför dig.
Det är också svårare att föreställa dig och komma ihåg alla saker du sett på samma sätt. Så det har du helt rätt i. Det är svårare, men jag tror att det kan bli väldigt, väldigt bra i rollspel också. Vi har inte spelat så mycket Tomb Raider-rollspel eller liknande.
Nej, men jag har ju ett exempel på när jag har försökt introducera pussel, men det har inte gått bra. Okay. Och det var ju vår Coriolis-kampanj. För där hade jag liksom byggt upp ett pussel där ni skulle lista ut...
Brusande kloten.
Och att det var liksom ett stjärnsystem och vi fixade små handouts där det var liksom det här tecknet och ni skulle den här dörren att det skulle lista ut. But like you didn't. Och that's on me. För att jag hade liksom konstruerat det på ett dåligt sätt som gjorde att det inte det var lätt att förstå och koppla. För att jag tror att ska man göra pussel så måste man verkligen... Man kan liksom inte göra det så som de gör i film eller digitala spel, utan man måste göra det... Ja, man måste översätta det väl.
Det
jag tänker är nog att det går ju åt mycket mer kognitiv förmåga att spela rollspel och föreställa sig i världen. Så det har åtminstone jag är ofta mycket, mycket mer korkad när jag spelar rollspel än när jag spelar dataspel. Så att jag behöver mycket, mycket lättare pussel i rollspel än vad jag behöver i dataspel. För att jag, som Christer var inne på, så fokuserad på att jag ska spela min karaktär, jag ska föreställa mig i världen och ha något mysterium. Och sen på det ska man lägga den här extra läsningen. Jag gör väldigt mycket korkade saker.
För mig så är det också det här, jag menar, jag har ganska mycket komplex för min egen intelligens och ett pussel eller krypto så här, när man är inför publik som man är när man sitter och spelar, även när man inte spelar i en podd, man har ju fortfarande publiken utav spelledare och alla vänner och så här, då är det ju risken att misslyckas är alldeles för stor för mig. Alltså det är ju en stor anledning till varför jag inte har den kapaciteten att tänka på sånt, för att en del av mig behöver oroa mig för vad det kommer innebära att inte lyckas. Men däremot så här, det jag tycker om, det är ju så här, när man blir satt inför utmaningar som faktiskt finns, som är öppet för hur man löser det. Det är så här, jag är fortfarande, en av de mest saker jag är mest nöjd med, det är ju i Midsommarnatts mardröm, där där jag så här, använder några så här leksaker och kastar någon illusionsmagi på dem eller så där. Och det är så här, jag tyckte det var en jättebra lösning. Sen så var det, jag tror inte det var någon annan som riktigt takade på det, men det är så här, jag var supernöjd med det, för jag tyckte det var en jätterolig lösning. Det är sånt jag vill ha ut ett rollspel, där det finns så här, möjlighet att bara lösa saker på dummaste jävla sätt, men också när man bara så här, det är så mycket mer tillfredsställande när man får lösa saker på ett oväntat klurigt sätt för att man gör den här kopplingen.
Men det var ju det jag älskade med Blades. För där fick jag ju verkligen gå bananas på oväntade lösningar med mina kemikalier. Liksom. Jo, och att jag gick med på det oftast.
Och jag tror att du och jag är ju mycket mer inne på det än vad Moa och Kristoffer. Alltså den typen av problemlösning.
Jag kan absolut, nej jag går också igång på det. Det alltså att få herregud, alltså jag är ju liksom regelanarkist. Om jag får lösa saker på ett sätt som är dumt. Och vem fan vill lösa grejer på det här sättet? It's my dream, jag älskar ju sånt. Alltså, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är också en av de största glädjekällorna i rollspel för mig. När man får känna att man är smart och cool och har löst det på ett sätt som ingen annan har tänkt sig. Jag tycker det är grymt. Men jag tänkte bara säga, man återkopplar lite till det här, varför det kanske kan vara svårt. Och jag tänker att för mig ser det också just det att när det är återberättat. För om du är i ett digitalt spel eller en film, då ser du det. Du ser det. Mm. Så, och drar en koppling och löser det. Men i rollspel så blir det ju alltid lite att spelledaren talar om för dig hur det är. Mm. Så det är liksom väldigt initierat av spelledaren. Alltså att, ja men du tittar på de här stengrejerna och de ser ju lite ut som... så här. Och då blir det helt enkelt att man får lösningen i knät. Mm. Jag tror att för att pusslet ska kännas satisfying så måste man typ levela upp sin environmental storytelling för att det inte ska kännas som att spelledaren lägger lösningen i knät.
Apropå det så har vi pratat om level design utan att prata om levels i rollspel. Alltså det finns ju vi spelar ju väldigt sällan med att vi levelar upp karaktärer. Men det finns ju ett helt level-system i typ Dungeons & Dragons som verkligen går ut på att du ska kunna klara svårare och svårare fiender och mer komplexa saker.
Ja, men jag tänker att det är en sån distinkt grej. Jag tänker så här, det är mer, jag tror att man mer ska tänka detta som så här, en del av ett äventyr, ja. En del av en karta. Och det är också så här, men en grej som kanske bör nämna, det är ju faktiskt att det finns ju en ganska så konkret motsvarighet i rollspel, och det är ju battlemaps, stridskartor. Ja. Där har du liksom en del. Men då är det också, jag tror att om man skulle så här, översätta det till level design så är det oftast inte en hel, det skulle nog inte ses som en hel level i ett digitalt spel. Utan,
nej, men LSD,
ja, precis. Det är, liksom, ja, det är typ slutet av en level eller en del av en level. Men det är ju ändå väldigt likt, tänk. Men vi kanske ska börja avrunda lite. Men jag tänker, ett citat som jag skulle vilja avsluta med, som jag tyckte var så himla fint nu när man suttit och läst, det är också det här: each level in itself is its own story. Och det tycker jag är ett fint citat och ett användbart citat, för att det får en att reflektera över vad är det jag vill förmedla med den här delen av historien. Och det är ganska nyttigt att ha i bakhuvudet. Så vad vill jag att spelarna ska få ut av det här? Sen kanske inte alltid blir det, men då har du ett mål. Jag tror att det är lättare att jobba om man har ett mål.
Jo, men det är verkligen någonting som jag skulle vilja implementera mer i mitt spelledande. För jag tenderar ju vara mer upplevelsefokuserad, liksom att jag vill bara att saker ska rulla på och hända och så kasta in lite saker, men jag tror verkligen att man kan få en så mycket mer fokuserat njutsam upplevelse utav och faktiskt lägga lite tanke med liksom, vad är syftet med det här som ligger framför oss just precis nu, vad är syftet med det? Vad är det vi vill komma till? Inte ens hur, det kan spelarna få lösa själv.
Bra final words. Ska vi köra en liten kort runda kring vad man har snöat in på på sistone? Är någon som känner att de vill börja?
Jag kan väl säga, jag har inte tagit det att jag har snöat in väldigt mycket på självhjälp. Jag gjorde det förra
gången. Podden, faktiskt.
Nej. Nej, men det har jag gjort. Det är intressant, men också väldigt, väldigt mycket flumiga, konstiga saker. Så det är bara att pinga mig på Discorden om man vill ha tips på självhjälpslitteratur utan någon jävla anledning.
Support-dammen.
Precis. Vill Anna säga någonting?
Om självhjälp eller om...
Nej, var du snett inte. Vi kan släppa det med självhjälp. Jag har ingenting vidare att säga på det.
Jag har jobbat under nästan hela sommaren och tagit fram en booklet eller en workbook om act development. Och en stor del i det för mig handlar om att göra narrativa uppträdanden och hur kan man göra narrativ med bara dans. Men det har gjort att jag också snöat in just på, vad kallar det, den... gestaltningskurvan, och att alla historier har en början, en mitten och ett slut, och just den här takten i, och vad man bör etablera tidigt, de fyra, fem W:na, who, what, why, when and where, och liksom hur, att det är bra, och det tycker man kan applicera i rollspel, och det är därför jag tänker att jag vill ha ett eget diskussionsavsnitt om just sådana berättartekniker och dramaturgiska kurvor och sånt, för där har jag ju verkligen snöat in, och det är ju min bakgrund inom teatern som börjar kicka igång igen, och ja, just det, man kan verkligen använda teatertekniker i andra sammanhang också, vilket är väldigt roligt.
Och jag tänkte förresten på det, på tal om, jag tänkte nämna det här med att du pratade om dramaturgiska kurvor förut, när Moa pratade om det här med att det är uppdelat i två halvor, och att man kan som spelledare kontrollera första halvan men inte andra halvan, och att det känns väldigt mycket som story circle-modellen. Liksom att du har setupen och sen resolution. Och det, i rollspel just är det specifikt, lite speciellt just för att man, spelledaren och spelarna har lite olika roller där.
Jag vet inte varför, men jag har så lite i mitt huvud visualiserat att det är lite som någon form av så här prismgrej. Alltså att du har en riktad ljusstråle som går in i en sån här rund grej. Och sen så har du bara hur den spretar ut åt alla möjliga håll bakom. I don't know why, it stuck in my head. Men det känns liksom beskrivande för hur rollspel som medium är. Alltså att du har en entry point. Thousand exit points. men ja, var du färdig? Ja. Ska jag ta vid? Jag har ju snöat in som fan på andra världskriget igen. Och liksom relaterat, min så här militärnörd bara blommar upp igen. Jag hade ju en sån enorm sån period när jag var tonåring. Och nu så har det lite tänts igen, dels av två anledningar egentligen. Dels för att jag nu sitter och skriver på del två av ett statligt ärende. Vilket kommer utspela sig under 60-talet i Sverige. Och har att göra med det svenska kärnvapenprogrammet. Så jag har börjat läsa på mycket om det. Men också för att vi var nere på ett bröllop i Växjö nu i somras, jag och Mattias. Och då hittade jag massa böcker på ett antikvariat. Och sen när vi kom dit, Mattias bara, okej, men jag går iväg nu, älskling. Jag kommer att hämta dig om en timme. Och så här kom jag ut med ofantliga mängder böcker. Varav en bok var så jävla häftig. Det var liksom en krigsskildring då, utgiven, jag tror att den var utgiven typ 45-46 kanske. Som skildrade slaget vid Monte Cassino från britternas sida då. Och jag var lite inställd på när jag öppnade den. Så här, för det första, asfin bok. Verkligen så här, du vet, riktigt, riktigt gött antikvariat fint. Men jag var lite inställd på att det skulle vara liksom lite så här torr krigsskildring. De tenderar att se ut på ett visst sätt liksom. Och så började jag läsa den. Och så var det bara så här, fantastiskt språk. Jag blev helt indragen. Jag tror att jag läste färdigt den på så här, 2 dagar. Och med barn så är det fan en feat, skulle jag vilja hävda. För att det var liksom så gripande och den var så välskriven. Och nu är jag så här, nu har jag lagt in alla andra böcker som han också har skrivit på min Goodreads då liksom. Bara för att jag måste ha mer. Jag måste ha mer. Det här var så bra. The Monastery heter den, för den som vill bli sugen nu på att läsa. Men ja, så krig och elände och död har jag snöat in på.
Det låter som Moa.
Välkommen tillbaka.
Yes, thank you. Men ja, jag tänker att vi sätter punkt där. Tack för att ni har lyssnat och vi fick ju lite frågor där i Discord innan. Jag tänker att vi ändå har berört det förhoppningsvis, att ni känner att ni har fått svar på det. Och vill vi också plugga lite för Svartkorn. Ja. Vi har fortfarande platser kvar, framförallt kanske i Skapa spel-spåret. Och det går jag av stapeln 16 september. Göteborg på Falken. Sätter igång klockan 10, håller på till sent. Vi bjuder på mat och det bjuds på workshop, föreläsningar och samskapande. Så att vi är väldigt exalterade över det och vi hoppas att ni är lika pepp och att vi får se åtminstone några av er där. Vi har sett att det är några av er Patreon som har anmält sig och det ska bli så jävla kul att träffa er. Vi är väldigt taggade. Så att om ni kan komma på Svartkorn, kom på Svartkorn. Och ja, det är väl det vi har. Så tack för oss.
Vi kanske ses i Lund.
Just det, Lund. Det är också, kan vi också passa på att plugga i och med att vi släpper det ganska snart. Det
händer så jävla mycket snart.
Det är det. Ah, jätteroligt.
Ja, verkligen. Ja, vi har ju Lund då. Det är ju 25-27 augusti. Så det är inte den här helgen utan nästa helg. Så då är vi nere. Majoriteten av oss är nere hela helgen. Du försvinner på lördagen, Anna. Så kom dit. Vi kommer vara med på middagen. Vi kommer spela live på lördagen. Och vi kommer också vara konferensierare på poddscenen på lördagen. Det kommer komma massa roliga poddar dit. Så att, kom till Lund.
Ja, ha det mört.
Ha det mört. Thank you.